الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم ما بعد. Vi tänkte idag i samband med de sommarkurser som kommer att startas tala lite grann om kunskap, dygden av kunskap, hur viktigt det är att söka kunskap, plikten av att söka kunskap och hur denna kunskap ska sökas och vem man ska ta den ifrån. Allah subhanahu wa ta'ala har gett människorna många gåvor. Den största gåvan en människa kan få är att Allah subhanahu wa ta'ala har väglett honom till islam. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Om ni försöker att precisera och räkna Allahs välgärningar och gåvor så kommer ni aldrig att kunna göra det. Och den största av dessa gåvor är att Allah subhanahu wa ta'ala vägledde oss ut från mörkret in till ljuset och gav oss al-islam, ad-din ul-haq, inna ad-din inda Allah al-islam. Att Allah ta'ala gav oss denna sanna religion, alla profeters religion, religionen av tawhid, syftet med livet, meningen med livet, att Allah ta'ala vägledde oss till detta. Och som Abdullah ibn Mas'ud sa det, att Allah subhanahu wa ta'ala ger rikedomar till den han älskar och den han hatar, men han ger bara iman till den han älskar. Så alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Vi tackar Allah som vägledde oss till denna sanna religion. För om det inte vore för Allah så skulle vi inte vara vägledda. Och efter att Allah ta'ala har väglett människan till islam så är den största gåvan att Allah subhanahu wa ta'ala ger människan förståelse i religionen. Al-fiqh fi din. Att Allah ta'ala ger människan insikt i religionen och förståelse. För wallahi Allah azza wa jall skapade oss med syftet av att vi ska dyrka honom. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Och hur ska vi känna till hur Allah vill att vi ska dyrka honom utan kunskap? Allah subhanahu wa ta'ala skickade ner uppenbarelse. Allah ta'ala vill dyrkas på ett speciellt sätt. Det finns kunskapen om vad som är halal och haram. Kunskapen om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hur han dyrkade Allah, som vi alla är skyldiga att följa. Hur ska vi känna till denna kunskap om vi inte känner till? Eller hur ska vi känna till dessa skyldigheter om vi inte känner till den korrekta kunskapen? Allah subhanahu wa ta'ala vill också att vi ska känna igen honom. Vi ska veta vem han är. Kunskapen om tawhid. Att särskilja Allah subhanahu wa ta'ala i dyrkan. Att vi inte ska falla in i kyrk. Hur ska vi känna till detta utan kunskap? Därför är det en plikt och en skyldighet för muslimerna att söka kunskap. Inte en hobby. Inte frivilligt. Det är wajib, obligatoriskt att söka islamisk kunskap. Wajib, wajib, wajib. Måste. Man får en synd om man inte lär sig den kunskapen som korrigerar ens dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Man måste lära sig så pass mycket kunskap att man dyrkar Allah på ett korrekt sätt. Och gör man inte det så syndar man. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam han sa: "Talab al-ilm faridatun ala kulli muslim." Att söka kunskap är en plikt för varje muslim. Wajib. Att söka kunskap är en skyldighet för varje muslim. Och han menar det här islamisk kunskap. Så det är obligatoriskt att söka kunskap. Att ta bort al-jahl, okunnigheten från en själv, för att sedan också ta bort okunnigheten från folk i sin omgivning. Så att söka kunskap är en plikt, en skyldighet. Och att Allah subhanahu wa ta'ala ger en människa förståelse i religionen och kunskap är ett väldigt gott tecken. Det berättas i Bukhari från Muawiya radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Man yuridillah bihi khayra yufaqihu fi din." Den som Allah vill gott kommer han att ge förståelse i religionen. Den Allah vill gott kommer han att ge förståelse i religionen. Mashallah. Så ett tecken på att Allah vill en människa gott är att man har fått förståelse i religionen. Och han sa här al-fiqh fi din, inte bara al-hifd, att man kan massa saker utan till, utan att man förstår vad man kan. Att man har förståelse i religionen. Det här är wallahi en av de största av gåvor och ett mycket gott tecken som Allah Ta'ala visar att han då tycker om en människa, att han ger människan förståelse i religionen. Och de lärde sig i motsatsen här att ett tecken på att Allah inte vill en människa gott är att han inte ger honom förståelse i religionen. Nej. En människa har fått islam. Det är någonting gott. Men i den här goda gåvan finns en annan gåva. Eller hur? I det goda finns ett annat gott som den här människan inte har fått. Så att Allah Ta'ala har gett en människa förståelse i religionen är ett gott tecken. Och den här hadithen ska uppmuntra människan till att söka kunskap. Så att han blir från dem som Allah Ta'ala har velat gått i religionen. Och har velat gått i det här världsliga livet. Allah subhanahu wa ta'ala har också prisat folket av kunskap och de som söker kunskap i Koranen. På massor av ställen i Koranen. Och bland annat så säger Allah subhanahu wa ta'ala يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ. Allah höjer de av er i nivåer. Allah höjer de av er som har kunskap och iman i nivåer. Allah subhanahu wa ta'ala nämner i denna aya att han höjer folk i det här livet och i nästa liv med två saker. Iman och kunskap. Tro och kunskap. Rif'atu fi din och rif'atu fil akhira, yani fi dunya wal akhira. Och profeten sallallahu alaihi wasallam han sa också: "Inna Allah la yarfa'u bi hadha al-kitab aqwam wa yad'u bihi akharin." Allah kommer att höja ett folk med denna bok och han kommer att sänka ett annat folk med denna bok. Yani den som lär sig Koranen och förstår sig på Koranen är en människa som Allah Ta'ala kommer att höja i detta liv och i nästa liv. Folk som var slavar men lärde sig islam hos sahaba blev från de högsta av människor, av tabi'un. Folk som till och med al-khalifa till muslimin satt och lyssnade på. Och det berättas att en av dem sa till sin son, jag tror det var Harun al-Rashid, när han satt i Mekka och lyssnade på den här lärde mannen som hade varit slav. Han sa: min son, det här är sann makt. Alltså inte det som du och jag har. Vi är khalifa över muslimerna. Han har riktig makt. Varför? De lärda säger att en makthavare, en konung, president, en khalifa. Många av dem styr över folket med makt, alltså med soldater och vapen. Eller hur? Om ni inte lyder mig är det fängelse. Men ulema styr över folk med vad? Har de vapen? Vad är deras vapen? Det är kunskapen. De får folk att älska dem. De får folks hjärtan att följa dem. Förstår ni? Det här är sann makt som ulema ta'ala har. Och därför när Allah ta'ala refererar till sultan i Koranen så är det ofta till kunskap. Sultan, den sanna makten, är i kunskap. Allah höjer också folket av kunskap i nästa liv. Profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde att på domedagen kommer man säga till den som kan Koranen: läs och gå upp. För varje ayah du läser kommer du att gå upp en nivå i paradiset. Den som kan hela Koranen hamnar i de högsta av nivåer i paradiset. Allahu akbar. Så Allah Ta'ala höjer folket av kunskap. يَرَفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah subhanahu wa ta'ala säger också i Koranen: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا. Han säger och beordrar profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och säger: Herre, öka mig i kunskap. Allah beordrar profeten Muhammad alaihi salat wa salam att be Allah om mera kunskap. Och de lärde nämner här att Allah subhanahu wa ta'ala beordrar inte profeten Muhammad alaihi salat wa salam att be om att få mera av någonting annat än kunskap. Han säger inte be om era barn, be om era pengar, be om makt. Utan be bara om mera kunskap. För egentligen så är det det enda som är viktigt. Och om Allah subhanahu wa ta'ala beordrar profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som är den kunnigaste människan som har levt på jorden vad gäller denna religion, Allah ta'ala beordrar honom att be om mera kunskap, vad ska då vi säga? Vi som är så miskin och så kan så lite. Vi måste också säga denna dua: Rabbi zidni ilmen. Om Muhammad alaihi wasallam behöver kunskap, vad behöver då vi? Eller hur? Så det är bra att be Allah subhanahu wa ta'ala om kunskap. Rabbi zidni ilmen. Allah öka mig kunskap. Vad säger man efter fajr? Allahumma in yas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wallah, jag ber dig om nyttig kunskap, god försörjning och accepterade gärningar. Och profeten al-Islam brukade be för sahaba att de skulle få kunskap. Han bad till Abdullah ibn Abbas och sa: Allahumma faqqihu fi din wa allimhu ta'wil. Wallah, ge honom förståelse i religionen och i Koranen. Och profetens dua alayhi salam blev besvarad och Abdullah ibn Abbas blev från de kunnigaste av sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala säger också i Koranen: Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Att de som verkligen fruktar Allah av hans tjänare är de som har kunskap. De med kunskap av Allahs tjänare är de som verkligen fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är en väldigt viktig aya. Att Allah subhanahu wa ta'ala ökar människans khashya, al-khawf, wal-mahabba, wal-raja, hopp, kärlek och längtan och fruktan i tjänarens hjärtan om tjänaren har mera kunskap. Och därför finner vi att en som fruktade Allah mest av alla, det var profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, för han kände till Allah subhanahu wa ta'ala. Den som känner till Allahs storhet kommer att ära honom och dyrka honom. Den som känner till Allahs vrede, straff och helvete kommer att frukta honom. Den som känner till graven och domedagen och dess hårda tillstånd kommer att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Och den som känner till Allahs rahma, barmhärtighet och Allahs paradis kommer att längta efter Allah subhanahu wa ta'ala och hans paradis. Och den som känner till Allah ta'alas egenskaper kommer att älska honom och upphöja honom och högakta honom. Och så är det. Som Ibn Qayyim sa, att den som känner Allah med hans namn och egenskaper kommer att älska honom. Och det råder inget tvivel om detta. Och motsatsen: ju mera jahil, okunniga människa är om Allah, ju längre bort kommer han från Allah. Och ju mindre kommer han att högakta Allah subhanahu wa ta'ala. Den som inte är rädd för Allah, inte känner till Allah, inte känner till graven och domedagen och helvetet, han har inga hinder som hindrar honom från att synda. Han gör vad som helst. Den som inte känner till Allah ta'alas storhet kommer inte heller längta efter Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför finner vi att kuffar är de som är minst rädda för Allah subhanahu wa ta'ala. Och de har då inget hinder som hindrar dem från att göra dåliga saker. Medan den som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala kommer att lyda Allah. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som var förlåten för sina gångna och kommande synder, stod och bad på natten tills hans fötter sprack. Så han behövde inte göra det, frivillig bön. Och då han frågades varför, så sa han: ska inte vara en tacksam tjänare. Han förstod att Allah subhanahu wa ta'ala förtjänar att dyrkas och tackas. Allahu akbar. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Allah ta'ala säger om kuffar: wallahi, de har sannoliken underskattat honom. De som inte dyrkar Allah och lyder Allah och följer hans uppenbarelse, de har underskattat honom. Profeten Muhammad alaihi afdalu salatu wassalam nämner också i en mycket, mycket fin hadith som ni säkert har hört flera gånger, men vi påminner, för påminnelsen gynnar de troende. Och det är hadith Abi Darda radiyallahu anhu, som finns i Tirmidhi och Abi Dawud, Sheikh Albani säger att den är hasan li ghayrihi. En mycket känd hadith som är så viktig att Al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali skrev en hel bok i förklaringen av denna hadith. Och det hadithet som nämner fem stora belöningar för folket som söker kunskap. Och egentligen så skulle den här hadithen räcka om vi ska uppmuntra er till att studera och förstå dygden av att söka kunskap och förstå överlägsenheten och förträffligheten som de lärde har i den muslimska umman. Och denna vackra hadith är som följande. Abu Darda radiyallahu anhu sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Att den som går en väg för att söka kunskap kommer Allah att göra vägen till paradiset lätt för. "Wa innal malaika latad'u ajnihataha li talib al-ilm ridan bima yasna." Och änglarna lägger ut sina vingar i välbehag för det som studenten gör. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانُ فِي الْمَاءِ. Och allt mellan himmel och jord ber om förlåtelse för den lärde, till och med myran i sitt bo, till och med fisken i havet. وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. Och den lärdes överlägsenhet över resten av muslimer, resten av tjänare, är som fullmånens överlägsenhet över resten av stjärnor. Wa innal ulama warathatul anbiya. Och de lärda är profeternas arvtagare. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. För sannoliken så lämnar sändebuden och profeterna inte något arv efter sig, varken guld eller silver. Innama warathul ilm. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Utan de lämnar bara kunskap efter sig. Så den som tar denna kunskap har tagit någonting stort. Denna hadith består av fem stycken belöningar. Belöningen för den som söker kunskap och belöning för den som har fått kunskap. Den första är att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa här att den som går en väg för att söka kunskap kommer Allah att göra vägen till paradiset lätt för. Och de lärda säger att gå en väg för att söka kunskap kan betyda två saker. Det kan vara en riktig väg eller det kan vara metaforiskt. Alltså en betydelse. Yani, att du packar din väska, köper en flygbiljett och säger nu ska jag åka och studera kunskap. Jag ska åka och lära mig arabiska, koran, åka till Mekka, Medina, lära mig islam. Då har du gått en väg där du söker kunskap. När du går till en föreläsning, till en koranlektion, då har du gått en väg för att söka kunskap. Alltså, på riktigt har du gått på en väg. Det här är en tolkning. Den andra tolkningen är att den som börjar söka kunskap, även om han sitter hemma och läser böcker och lyssnar på föreläsningar, memorerar koranen, då är han på en väg där han söker kunskap. Han har börjat sitt sökande av kunskap. Vad är belöningen? Allah Ta'ala kommer att göra vägen till paradiset lätt för honom. Och här nämns också tolkningar. Den som söker kunskap, börjar gå vägen av att söka kunskap, kommer Allah att göra paradisets väg lätt för. Hur? Att söka islamisk kunskap är en ibada, en dyrkan. Och dyrkan leder till paradiset. Eller hur? Allah har beordrat oss att söka kunskap. Att då lyda Allah är en dyrkan. Profeten al-Islam har beordrat oss att söka kunskap. Att lyda profeten Muhammad al-Islam blir en dyrkan. Och dyrkan för oss till paradiset. Så nu sitter du och läser en hadithbok. Då får du belöning. Allah Ta'ala belönar dig och du dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Det är många som inte tänker så här. De tänker, ja, nu ska jag be sunna bön eller jag ska göra någonting annat. Och stänger boken, jag ska dyrka Allah. Nej. Du satt och dyrkade Allah och du ställer upp och dyrkar Allah. Så båda är dyrkan av Allah subhanahu wa ta'ala. Den andra tolkningen är att kunskapen underlättar din väg till paradiset. För kunskapen är inte bara en massa ord du läser, utan det är uppenbarelse, beordringar, påbud och förbud. Och när du praktiserar detta, yani, kunskapen lär dig att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Att be sunna böner, att be nattböner, att fasta sunna fasta. Den lär dig alla dessa former av dyrkan. Och den varnar dig från alla former av synder. Och gör dig till en bättre människa som dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Och denna dyrkan kommer inshallah ta dig in till paradiset. Och underlätta din väg till paradiset. Till skillnad från den som är okunnig. Hans väg till paradiset blir mycket svårare. För han vet inte hur han ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Han vet inte vad som är haram och halal. Och faller in i det som är haram kanske. Och faller kort i det som är halal. Naam. Och han nämner också de lärda som Sheikh Muqbil Allahyarhamuhu brukar nämna. Att Allah subhanahu wa ta'ala ger tullab al-ilm och folket av kunskap också. Han underlättar för dem i det här världsliga livet. Det världsliga livet är fullt av motgångar, sorger, besvär, prövningar, hunger, fattigdom, död. Eller hur? Arbetslöshet, jag vet inte vad. Livet är fullt av prövningar. Men den som har kunskap kommer att hantera dessa prövningar på ett mycket bättre sätt. Till skillnad från den som är okunnig. Den som har kunskap, han vet. Han accepterar ödet. Dessa motgångar är prövningar från Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah Ta'ala kommer inshallah att förlåta mig för mina synder när han prövar mig. Allah Ta'ala kommer inshallah höja mig i nivåer när han prövar mig. När jag får dessa motgångar. Han hanterar dessa prövningar på bästa sätt. Han ser också, som profeten Muhammed sa alaihi salatu wasalam, på de som har det sämre än honom. Eller hur? Om du prövas och har motgångar, se på de som har det sämre än dig. Den som har kunskap hanterar livets motgångar mycket bättre. Till skillnad från den som är okunnig. Han vet inte hur han ska hantera dessa saker. Och han ser inte längre än till det här världsliga livet. Till skillnad från mannen av kunskap, som vet att hur hårt han än prövas, så är det wallahi ingenting jämfört med gravens prövning, jämfört med domedagens prövning, jämfört med helvetets prövning. Hellre att jag får motgångar i det här livet än i nästa liv. Men som okunnig fattar inte de här sakerna. Och blir sjuk och tror att han har det svåraste i världen. Och faller in i depressioner och liknande saker. Och därför finner du aldrig, jag har aldrig sett det, jag har aldrig hört om det, en alim som får en depression. Som har psykiska problem. Som har waswas. Och såna saker. Det finns, jag har aldrig hört om det. Och tullab al-ilm, samma sak. Du finner att de bara är de lyckligaste av människor. Ulema. För de vet sanningen. Eller hur? Till skillnad från okunniga människor. Man finner ofta folk som ringer och säger att de har depressioner, problem och psykiska problem. När man frågar, ber du? Nej. Ber du? Ja, jag ber för sent. Ber ibland. Och de syndar och lyssnar på musik och har inte hijab och massa saker. Fester och dricker. De är långt borta från Allah subhanahu wa ta'ala. Hur ska de förvänta sig att Allahs rahma ska vara nära till dem? Eller hur? Som Allah ta'ala säger, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنُ وَقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ. Att den som vänder sig bort från att minnas Allah kommer vi att utse en djävul till. Som kommer att vara fäst med den här personen. Vänd dig bort från Allah, du kommer vara i sällskapet av djävular istället. Så eleven och den lärde har lycka inom sig. Och sen så sa profeten alaihissalam, wa innal malaika la tad'u ajnihataha li talib al-ilm ridan bima yasna. Och änglarna lägger ut sina vingar i välbehag, eller i yani, de är så nöjda med det som eleven gör och studenten gör. Så de lägger ut sina vingar för honom när han går för att söka kunskap. Mashallah. När du går för att söka kunskap, bi'idhnillah, änglarna på vägen lägger ut sina vingar på vägen för att underlätta för dig. De är så nöjda med det som du gör. Och inte bara det. När du når fram till lektionen, när du söker kunskap, när du kommer till moskén och studerar Koranen och tafsir och hadith och liknande, änglarna kommer och omfamnar dem med sina vingar. Och haffathumul malaika. Mashallah. Och Allah Ta'ala sänder ner sin rahma och sakina över dessa människor. Mashallah. Och därför är majalis al-ilm, majalis al-jannah. Som profeten sa alaihi salatu wasalam. Att sammankomster av kunskap är sammankomster av paradiset. Och sen så säger profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam وَإِنَّ الْعَالِمْ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانُ فِي الْمَاءِ. Och allt mellan himmel och jord ber om förlåtelse för de lärda, till och med fisken i havet. Det här är en belöning som de lärda får. De första var för de som söker kunskap. Här kommer för de lärda. Allt mellan himmel och jord ber om förlåtelse för de lärda, till och med fisken i havet. Och vissa hadither, till och med myran i sitt bo. Genom alla änglar, alla djur ber om förlåtelse. De ber Allah subhanahu wa ta'ala att Allah ska förlåta de lärda, eller ulema. Och inshallah, änglarna och djuren är syndfria. Deras dua är inshallah accepterad. Eller hur? Vem av oss skulle inte vilja att allt ber för oss, eller hur? Och här finns också en syrja, en hemlighet, en vis, vad kan man säga, en sak som många inte känner till. Varför just också djuren och alla ber för änglarna, eller för de lärda. Och det är att när folk på jorden vänder sig bort från de lärdas budskap, alltså från Koranen och Sunna, och folk börjar synda, folk inte lyssnar på ulema, och folk börjar synda, då drar de på sig Allahs vrede, Allahs straff. Och Allahs straff och vrede begränsas inte bara till individen, utan drabbar också hela samhället och naturen. Profeten alaihissalam, han sa, om ett folk inte betalar zakat, håller Allah tillbaka regnet. Om folk begår zina och otukt, kommer Allah straffa dem med sjukdomar, död, jordbävningar och liknande saker. Och vem är det som lider av torka och jordbävning och sånt? Det är inte bara människor, utan det är också djuren, eller hur? Så djuren blir arga på folk som syndar och förbannar dem. Men vem är det som hindrar folk från att synda och tar folk tillbaka till att lyda Allah subhanahu wa ta'ala? Eller ulema. Ulema får folk att göra tauba och ångra sig. Och Allah azza wa jalla sänder ner regn som djuren tar nytta av. Så djuren är tacksamma och ber att Allah subhanahu wa ta'ala ska förlåta dem lärda. Djupt, eller hur? Så de lärdas, vad kan man säga, athar, genom deras effekt på samhället, sprider sig så otroligt stort. Man tror det bara i hans lilla moské, nej, subhanallah, de lärdas effekt på samhället är så otroligt stor. Och därför, från domedagens tecken, när ulema dör, vad händer då? Som det nämns av hadith Anas i Sahih Bukhari, som vi kommer att tala om senare, inshallah och ta'ala. Från domedagens tecken är en yaqillul ilm, yabuthul jahl. Kunskapen försvinner, okunskap kommer att sprida sig, wa yushrabul khamr wa yadhharu zina. Folk dricker khamr och gör zina. När kunskapen försvinner faller folk in i synd. För de lärda håller tillbaka folket och förmanar folket och förbjuder folket. Allah musta. Men när de lärda dör så finns det ingen som gör detta längre. Och folk syndar hejvilt. Och sen så sa profeten alaihissalatu wassalam, وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدْ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبْ. Och de lärdas överlägsenhet över resten av muslimer eller tjänare är som fullmånens överlägsenhet över resten av stjärnor. Har ni sett någon gång en klar himmel och fullmåne? Månen är överlägsen, eller hur? Och samma sak är det med de lärda. De är överlägsna över resten av stjärnor. Om en man går ensam ut i öknen i mörkret, så är inte stjärnorna tillräckligt ljus för honom. Men fullmånen kan vara tillräckligt ljus, eller hur? Så han får ljus och vägledning med hjälp av månen. Och samma sak är det med ulema. Folk idag får ljus, uppenbarelsen och vägledning genom de lärda. Så när man följer ulema så får man ta del av det uppenbarade ljuset från Allah subhanahu wa ta'ala. Och man får ta del av vägledningen. Men när folket vänder sig bort från ulema så går folket vilse. Så de lärda lyser upp i mörka tider. Ey wallahi. I tider av fitna. Som dessa tider som vi lever i nu. Där folk är okunniga, talar utan kunskap och inte vänder sig till de lärda. Många människor. dessa problem som muslimerna befinner sig. Wallahi, om vi skulle lyssna på de lärda, så skulle dessa problem inte finnas. Eller hur? Muslimerna skulle enas, vi skulle implementera sharia, och islam skulle vara segerrik. Men när folket vänder sig bort från ulema och varnar för ulema och liknande saker, då går folket vilse och faller in i problem. Subhanallah. För wallahi, ulema, som de lärda säger, de ser saker som andra inte ser. Det finns det här kända uttalandet att när fitnan kommer, så kommer den som en vacker ung tjej som alla välkomnar, eller hur? En vacker ung tjej välkomnas. Men när fitnan har gjort sitt och vänder ryggen och går bort, den har förstört för muslimerna, då ser alla att det är en gammal ful tant. Det här var vad hon egentligen var, fitnan. Hon var en gammal ful tant. Och då ulema visste det från första början. Akta er för det här, gör inte det här. Men när hon kommer från första början, så lurar hon folk, bedrar folk med sitt sken. Så det är jätteviktigt. Och jättemånga som, när ulema, när de här fitna kommer, ulema säger gör inte, lägger inte i, krigar inte mot varandra, döda inte varandra. Och så ungdomar, jo. Och sen efter 2-3 år, ah, wallah, vi hade fel. Eller hur? Och många vågar inte ens erkänna. Men om man kollar i historien, ulema sa nej, folk lyssnade inte, det gick åt skogen. Eller hur? Allah måste. Så de lärdas överlägsenhet över resten av tjänare är som fullmånens överlägsenhet över resten av stjärnor. Det här liknar en annan liknelse. Och det är hadith Abi Umama radiyallahu anhu, där det nämndes för profeten Muhammad alaihissalam rajulan, två män. Ahaduhuma abid wal akhar alim. Alltså man nämnde för att jämföra två män inför profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Den ena var kunnig och den andra var alltså tjänare. Han dyrkade Allah men han var okunnig. Och då så sa profeten alaihissalatu wasallam: "Fadlul 'alimi 'ala al-'abid ka fadli 'ala adnakum." Den lärdas överlägsenhet över tjänaren är som min överlägsenhet över den lägsta av er. Än den lägsta av sahaba. Och billahi alaikum. Vad är profetens överlägsenhet över den lägsta av sahaba? Radiyallahu anhu wa sallallahu alaihi wasallam. Ja? Är den stor eller liten? Han är den bästa människan. Eller hur? Hans överlägsenhet och förträfflighet är otroligt stor. Och han sa det liknelsen av de lärdas överlägsenhet över de okunniga och de vanliga muslimerna är som min överlägsenhet över den lägsta av sahaba. Subhanallah. Vilken position ulema har i denna ummah. Och sen den femte saken i hadithen, och det är kanske den största, och det är att profeten alaihissalam han sa att de lärda är profeternas arvtagare. Sannoliken så lämnar profeterna inget arv efter sig, varken guld eller silver. De lämnar bara kunskap efter sig. Den som tar denna kunskap och tar del av denna kunskap har tagit del av någonting mycket, mycket stort. Mashallah. Här så sa profeten alaihissalatu wassalam att de lärda är profeternas arvtagare. Profeterna lämnar inget arv efter sig. Guld och pengar och sånt. Profeten Muhammad alaihissalatu wassalam han sa att vi profeter lämnar inte arv efter oss. Det vi lämnar efter oss är sadaqa. Alltså världsliga saker. Så det som lämnas efter profeterna ges till sadaqa. Men det enda arvet som de lämnar efter sig är kunskap. Och den som tar del av denna kunskap har tagit del av någonting mycket stort. Här säger de lärda att guld och silver och mark och egendomar och sånt, det här försvinner. Eller hur? Och det begränsas. Om en profet lämnar guld och silver efter sig till sina barn, tajib, vad händer sen? De tar nytta av det här kanske, och sen försvinner det. Eller hur? Med tiden. Till skillnad från kunskap. Kunskapen är inte begränsad till en viss grupp människor, utan den är för den som vill ha den. Eller hur? Och den finns kvar, den lever kvar bland folket. Så det här är det sanna arvet, det riktiga arvet. Och därför så har det också nämnts att yani, när en profet från Bani Israel dog så brukade Allah skicka en ny. Eller hur? Allah skickade tusentals profeter. De brukade komma efter varandra. Tetra. Och ibland levde vissa profeter till och med samtidigt. Yahya, Isa, Zakaria. Samtidigt. Men efter profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam kommer ingen ny profet. Khatam an-nabiyyin. Finns ingen ny profet efter Muhammed alaihi wasallam. Så vem är det som gör profetens jobb alaihi wasallam i denna umma? Ja? Vem är det som tar profeternas uppgift i denna umma? Al-ulama. Allahu akbar. Wallahi, ikhwan, vilket jobb är bättre än att göra profeternas jobb? Ja? Finns det något bättre? Ja? Det går inte. Finns inte, man kan inte ens tänka. Därför så sa Nawawi, wallahi, la aql. La aql. Han har ingen förstånd. Den som lämnar profeternas arv. Den som inte vill ta del av denna kunskap, wallahi, han har ingen aql. En dum människa. Så det här är, wallahi, det största arbetet man kan göra. Att göra profeternas jobb. Och subhanallah, som de lärda säger, vi är beordrade att respektera profeterna, eller hur? Då måste vi också respektera profeternas arvtagare. De bär på sharia. Och vi ska respektera vår sharia. Så därför måste man respektera de lärda. Som vi kommer att tala om sen. Så det här är en väldigt, väldigt mäktig hadith. Wallahi. Som borde få folk att tänka till. Och att sträva efter denna kunskap. För livet är kort. Man kan utbilda sig, man kan jobba, man kan tjäna pengar. Men i slutändan så är det viktiga det som du tar med dig i graven. Det som följer människan till graven är familjen, pengarna och dina gärningar. Och det enda som stannar kvar med dig i graven när familjen och pengarna lämnar dig, det är dina gärningar. Det du kommer möta Allah subhanahu wa ta'ala med. Och att kalla folk till islam, att lära sig islam och att sprida islam är från det bästa som finns. Och speciellt som Sheikh bin Baz och andra ulema nämner, i tider där folk är okunniga. Eller hur? Idag om du frågar majoriteten av muslimer, nämn för mig nawaqid al-wudu. Vad är nawaqid al-wudu? De saker som bryter wudu. Hur många kan svara av 100? Kan rabbla upp alla 6 direkt. Eller 7 fysiskt där. Hur många muslimer kan rabbla upp shurut och salah? 9 stycken. Hur många kan rabbla upp arkan och salah? Hur många kan bestämmelserna av sujud och sahu? Ja? Folk, Allah al-musta'an, är väldigt okunniga. Behovet av kunskap är så stort, eller hur? Och vi lever kanske i en tid där saker som är fel anses vara rätt. Saker som är bidda anses vara sunna. Och saker som är sunna och rätt anses vara fel. Så behovet av kunskap är väldigt, väldigt stort. Och profeten alaihissalam har nämnt i många hadither den här mycket viktiga hadithen där han sa "Addalu ala khayrika fa'ilihi." Det som kallar till någonting gott är som personen som gör det. Och han sa "Man 'allama 'ilman falahu ajru man 'amila bihi wa la yanqusu min ajri al-'amili shay." Den som lär ut kunskap får belöningen av alla de som praktiserar denna kunskap utan att det minskar deras kunskap. Låt oss reflektera över denna hadith. Och det är samma som hadithen man sanna för islam i sunnaten hasana. Ja? Man dalla ala khair kana lahu ajr. Finns många liknande hadither. Yani det som kallar till någonting gott, lär ut någonting gott, får belöningen av alla de som följer honom. Vad menas med detta? Du lär din lillebror att göra salat till exempel. Så här ska du utföra salat. Varenda gång han utför sin salat så får du belöning. Mashallah. Istället för att det skrivs att du gör 5 salat om dagen, det skrivs att du gör 10 salat om dagen. Och han får sin fulla belöning. Men du får också hans belöning. Lika mycket. Subhanallah. Tänk du lär dig någon att läsa Koranen. Varenda gång han läser Koranen du får belöning. Är det allt som du lär ut till folk? Och inte bara det. Du lär folk rätt akida, du lär folk att be, du lär folk wudu. Taib, du lär 10 människor. Du får deras belöning. De här 10 människorna lär 100 människor. Du får deras belöning också. Du dör. De lär ut till 1000 människor, 10 000, 1 miljon. Du får deras belöning i graven. Ja? Jackpot, eller hur? Bingo. Ja? Subhanallah. Istället för att du jobbar till 8-5 och mashallah, du får belöning för dina salah och sånt. Men, yani. Och därför säger Ibn Abdul Barr, en från Salaf, han säger att den här hadithen typ, den är Ashraf. Den bästa hadithen vad gäller att uppmuntra folk till att söka kunskap och sprida kunskap. Den här hadithen, khalas, det finns ingenting som den. Yani, vilken belöning, eller hur? Tänk dig belöningen av Imam al-Bukhari, Imam Ahmed, Imam al-Shafi'i, Sheikh bin Baz, Sheikh al-Bani, Sheikh Uthaymin, eller hur? Varje dag, det är bara antalet som lyssnar på deras lektioner blir bara mer och mer, eller hur? Subhanallah. Och folk säger, nej, så här, bin Baz sa att du ska be så här, och, förstår du? Yani, deras kunskap lever kvar. Och det är det här som vissa lärare säger, att det här är, yani, de är som levande bland oss, eller ulema. Och det finns folk som är bland oss, men de är som döda. Eller hur? För de har ingen mening med livet. Allah musta'an. Tänkte nämna en till viktig punkt som är aktuell. Och det är ulema. Hur viktigt det är att söka kunskap från ulema. Och från domedagens tecken är att de lärda kommer att dö. Allah Ta'ala kommer att ta bort kunskap genom att ta de lärdas liv. Som det nämns i hadith Abdullah bin Amr i Bukhari. Och folket, när de lärda har dött, kommer att vända sig till okunniga människor. Och ta dem till rousen, till ledare. Och kommer att fråga dem om religionen. Och de kommer att svara utan kunskap. De kommer att vilseleda sig själv och andra. Yani, från domedagens tecken är att ulema dör. Och folk vänder sig till okunniga människor. För att fråga om religionen. Och inte att de säger, jag vet inte. Jag har inte studerat, jag är okunnig. Lä, de svarar. Och de vilseleder folk. Och det berättas också från profeten alaihissalam att han sa, innan min ashrati sa'a thalatha. Från domedagens tecken är 3 saker. Ihda hunna. En yultamas al-ilm inda al-asagir. Ett av dessa tecken är att folk kommer söka kunskap hos de små. Vilka är de små? De lärde nämligen 3 tolkningar på de små. En är att de små är ahlul bid'ah. De små är ahlul bid'ah. Folk kommer söka kunskap hos folket av bid'ah. En annan tolkning är att de små är de okunniga. Al-juhal. Och en annan tolkning är att de små är de som är unga. Att du har stora ulema som är 60-70 år. Som har otroligt mycket kunskap. Men folk vill inte lyssna på dem, utan de vänder sig istället till den här tv-chefen som är 25 år. Och tycker att det som han ser är bäst. Förstår ni? Är det här någonting som finns idag? Alla 3, finns det idag? Ja. Folk söker kunskap från ahlul bidda. Folk söker kunskap från okunniga. Och folk söker kunskap från ungdomar. När de stora finns. Och profeten alaihissalam, han sa, el baraka ma'a akabirukum. Välsignelsen finns hos era äldre. Subhanallah. Och fatwa, du har en ung person och du har en äldre person. Vem skulle du vända dig till? Eller hur? Någon som du typ aldrig hört talas om, eller typ ringa Sheikh Fauzan. Vi kan ringa Sheikh Fauzan. Han svarar i telefonen vardagar. Ja? Mellan typ 8-12. Men istället, när vi ska fråga någon som har studerat 10 år. Leia ikhwan. Stora frågor, viktiga frågor. Man måste vända sig till ulema, eller hur? Och det är också någonting som är, du känner dig trygg. Du säger, jag frågar Sheikh Fulan. Vem? Jag har aldrig hört talas om. Eller du säger, jag frågar Sheikh Fauzan. Khalas, jag accepterar, eller hur? Så det är viktigt att man ska fråga de äldre. Och den här nämner också Ahlul Hadith. När du kommer till en stad för att söka kunskap, gå till den äldsta, den största sheikhen direkt. Och de säger, största sheikhen behöver inte alltid vara ålder, utan det kan vara kunskapsmässigt också. Så det är jätteviktigt att känna till de lärdas status i islam. Och att inte förringa och tala illa om de lärda. Som vi sa, de är profetens arvtagare. De ska respekteras för det budskapet som de bär på, den kunskapen de sprider. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa laysa minna. Han är inte från oss. Men lam yujillu kabirana. Den som inte respekterar de äldre, våra äldre. Wa yarhamu sagirana, och har nåd över våra yngre. Wa ya'rifu li'alimina, och känner till de lärdas status. Tre saker. Han är inte på vår vägledning. Den personen som inte respekterar de äldre. Alla äldre muslimer ska man respektera. Eller hur? Och de yngre ska man ha barmhärtighet mot. Och man ska känna till de lärdas status. Respektera de lärda. Inte som idag. Där Ahlul Bid'ah försöker att skrämma bort ungdomar från de lärda. Med öknamn. Och skrämselpropaganda. För de lärda står upp för sanningen. Och varnar för bidda. Och varnar för deras vilseledda sekter. Eller hur? Och ger korrekta fatwa. Och tar ungdomarna bort från dessa sekter. Så de här människorna blir arga. Och vad gör de? De börjar att förtala ulema. Så att folk inte ska lyssna på ulema. Eller hur? Så de här ulema talar inte sanningen. De är rädda. De sitter hos kungen. De tänker på sin mage. De tänker på sin ficka. A'udhu billah. Subhanallah. Är man inte rädd? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa att Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb." Den som skadar eller sårar en av mina awliya, mina älskade, har jag förklarat krig emot. Och att förtala och baktala ulema och att smutskasta ulema är utan tvivel al-adha. Att skada eller såra Allahs awliya. Och om ulema inte är Allahs awliya, vem är då Allahs awliya? Eller hur? Så personen som ger sig på ulema, Allah al-musta'an, han kanske har börjat sitt krig mot Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför säger det salaf att luhum al-ulema masmuma. De lärdas kött är förgiftat. Alltså om du äter det, då är det kört. Och Allahs sunna i de som förtalar dem är välkänd. Ni läser historien. Vad händer med de som talar illa om Abu Huraira, de som talar illa om Aisha, de som talar illa om... Vad händer med dessa människor? De gick ett dåligt slut till mötes. Så kolla på folk som snackar skit om ulema för 10-20 år sedan. Idag, de är borta. Vissa av dem som var superreligiösa idag, kanske rakat skägg och de gör inte salah, jag vet inte vad. Eller hur? Så Allah al-Musta'an, man ska vara väldigt försiktig. Ulema av sunna ska respekteras. Och man ska upphöja dem. Man ska känna till deras rätta status. Och det här är också en annan viktig sak. Och det är att umirna an nunzila nas manazilahum. Vi muslimer är beordrade att sätta folk på deras rätta plats. Yani, vi höjer inte upp de okunniga till nivån av ulema. Och vi sänker inte ulema till nivån av okunniga människor. Förstår ni? En muslim överdriver inte. Eller underdriver inte heller. Utan han är lagom. Han respekterar, han förstår de lärda status, respekterar dem. Och känner till de mindre studenterna, deras status. Och det här är det som är, folk har missuppfattat det här idag. Om någon kommer från Mekka och han kan hela Koranen. Uff, värsta sheikhen, eller hur? Men man blir inte en sheikh för att man kan hela Koranen. Om någon gör värsta khutban, han pratar bra fosha. Folk tänker, han är sheikh, de går frågor. Det här är inte det man ska gå efter. Utan du måste kolla, vem är han? Och det här är en viktig sak. Vem ska vi ta kunskap ifrån? Vad är våra källor till kunskap? Man måste vara försiktig. Idag lever vi i en tid där folk kallar till dalala, till bid'a. Folk vilseleder andra muslimer. Så som profeten Al-Islam nämnde från domedagens tecken är att det kommer folk som klär sig med våra kläder och talar våra språk. Alltså islams namn. Du'atun ala abwab jahannam. Kallare till helvetet. Den som besvarar dem kommer att kastas i helvetet. Ha? Allah musta'an. Så det är jätteviktigt att vara försiktig med vem du tar kunskap ifrån. Ibn Sirin, Muhammad ibn Sirin, han sa inna hadha al-ilmu din, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Den här kunskapen är er religion, er islam. Kolla vem ni tar er religion ifrån. Eller hur? Jätteviktigt. En av salaf han sa, Ibn Aun, la ta'khudhu al-ilm illa man shahida lahu bi-talab. Ta inte kunskap förutom från dem som man vet att de har studerat kunskap. Vart de har fått sin kunskap ifrån. Mycket viktigt. En annan, Ibn al-Arabi, rahimahullah, han sa salaf, de fortsatte att ge varandra teskiya. فَمَا زَالَ السَّلَفْ يُزَكُّونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. De fortsatte att ge varandra teskiya. وَيَتَوَارَثُونَ teskiyat. De gav teskiya till varandra, de gick i arv. خَلَفًا عَنْ سَلَفْ. Från äldre till yngre generationer. وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا لَا يَأْخُذُونَ الْعِلْمِ إِلَّا مِمَّنْ زَكَّى وَأُخِذَ الْإِجَازَةُ أَوْ أَخَذَ الْإِجَازَةُ مِنْ أَشْيَاخِهِ. Och därför brukade våra salaf, våra ulema från salaf, inte ta kunskap förutom från dem som var rekommenderade och hade ijaza. Yani ulema hade sagt till dem, varsågod att lära ut. Förstår ni? Sheikh Fawzan, han säger också här en mycket fin fatwa, en ganska lång fatwa, men han säger här: والأشخاص الذين ينتسبون إلى الدعوة يجب أن ينظر فيهم. Folk som tillskriver sig da'wa, vi måste kolla vilka de är, deras tillstånd. Aina darasu. Första frågan. Vart har de studerat? Ja? Är det hemma? Internet? Han sitter och läser böcker själv. Vart har han studerat? Min aina akhadul ilm. Vart har de tagit sin kunskap ifrån? Vilka shuyukh? Wa aina nasha'u? Var kommer de ifrån? Wa ma hiya aqidatuhum? Vad är deras aqida, deras trosuppfattning? Wa tunzar a'maluhum wa atharuhum fi an-nas. Och kolla, vad har de gjort för folket? Vad gör de med folket? Madan tajad, vad har de liksom gett för frukter? Vad har de producerat av gott till folket? Och vad har deras da'wa yani gjort för islah? يجب أن ندرس أهوالهم قبل أن يغتر بأقوالهم ومظاهرهم. هذا أمر لا بد منه. Vi måste kolla vilka de är innan det att vi låter oss luras av deras tal och deras utseende. Det här är ett måste. Idag, hur många finns det inte av de här YouTube-sheikherna? Eller hur? Åh, jättefint, och folk sprider på Facebook och överallt. Han sa fin energi i bakgrunden. Men vem är han? Vem är han? Vad har han studerat? Var har han fått sin kunskap ifrån? Är han en källa att ta kunskap ifrån? För alla idag, det finns folk, de här YouTube-sheikherna, katastrof. Har ni sett? Yusuf Estates och vissa. Katastrofuttalanden. Säger att Ahlul Kitab inte är kuffar, de är muslimer. Eller de är troende, believers. Jag hörde igår. Man ställer frågor och man bara svarar hejvilt utan kunskap. Mycket farligt. Alla är från domedagens tecken. Och varför? Det är inte så att vi bara har de här att ha kunskap ifrån. Det finns bara de här YouTube-sheikherna som vi knappt vet vilka de är. La wallahi, det finns Bin Baz, Uthaymin, Albani. Översättning, svenska, engelska, eller hur? Vi behöver inte de här. Lägg dem åt sidan, eller hur? Och vi har sagt den här liknelsen förut. Om du har en brunn med halvsmutsigt vatten och en brunn med rent vatten, vilken brunn ska du gå och dricka ifrån? De står bredvid varandra. Ska du säga, jag går till smutsiga brunnen och rena vattnet, jag silar vattnet, så kan jag dricka det. Jag tar bort det som är dåligt och tar det som är bra. Det är det folk säger om de här. Vi tar det som är bra och lämnar det som är dåligt. Ja? Samma sak, vattnet. Vi tar det som är bra och lämnar det som är dåligt. Eller ska du gå till brunnen med rent vatten direkt? Eller akel. Vart vänder man sig? Till rena brunnen, eller hur? Vi har ulema, vi litar på. Mashallah, Bin Baz, studerat islam 60-70 år. Eller hur? Offrade hela sitt liv för islam. Tog aldrig semester. Hela dag och natt för islams skull. Sov 3-4 timmar om dagen. Allahu Akbar. Ibn Uthaymin och Sheikh Muqbil och Sheikh Albani. Ulema, Fawzan. Alhamdulillah, behöver inte de här små okunniga människorna. Så det är jätteviktigt att vända sig till de stora och lärda. Vi vet, känner till deras aqida, vi känner till deras shuyukh och hur de har studerat och så vidare. Så jätteviktigt till ikhwan att man är försiktig med vem man tar kunskap ifrån. För som Sheikhen säger i samma fatwa här, folk idag ger sig in i da'wa som inte är från da'wa. Man bara puttar in vem som helst och de kanske förstör mer än vad de gör nytta. Det räcker inte med en god avsikt. Sheikh Fawzan. Det finns andra som har sagt också. Det räcker inte med en god avsikt. Eller hur? Om jag har god avsikt, kan jag gå till sjukhuset och säga att jag ska operera folk? Idag ska jag bli läkare, jag ska hjälpa folk. Jag har en god avsikt. Vem skulle vilja bli opererad av mig? Jag har aldrig studerat en timme hur man blir läkare. Ja? Eller jag har studerat lite grann. Distanskurs eller något. Vem skulle våga lägga sig på bordet, eller? Ingen! Men hur kommer det sig att vi vågar gå och fråga okunniga människor om islam? Ajib, eller hur? Allah al-Mustan. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda oss och att hålla oss på sunna och att ha oss på sunna. Och akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.